Martin. Så där ja, hörs jag där bak också? Ja, han nickade där bak. Det var jättetrevligt. Hej, Magnus Wetterberg heter jag och vi ska ta igenom lite hårdvara, den senaste latest och greatest, hur vi kan maximera våra ja, plattformar, vad finns det för plattformar, vad finns det för lösningar, förpackningar och såna här saker. Hur, ja, titta lite mer, lite djupare, det är ändå Tech Days, eller hur? Magnus Wetterberg heter jag och jag är produktchef för våra servrar helt enkelt. Tillsammans, jag har en kollega som heter Sten med mig som sitter längst i hörnet, han har också grön skjorta och har vi Stefan där också. Om ni vill fråga någonting. Fråga gärna under gången. Vi har en hel timme på oss med sån här hårdvaru. Nästan pornografi skulle jag säga. Men inte riktigt ändå. Så, lite marknadsbilder bara först. Vad hände? Och kolla det här. Kolla, jag har gjort själv för det. Stort. Lite trender på marknaden. Vad håller vi på med? Vad är det? Vad ser vi från HP:s sida? Lite formfaktorer på server. Jag lovar er, det kommer alltid finnas en maskin som ni kan hitta, som ni behöver för att ge er modell eller ert behov. För jag har nästan olagligt många maskiner och formfaktorer. En stor trend som vi ska titta lite mer på, serverbaserad lagring. Varför gör man det? Billigt. Titta lite sen på CPU, minne, IO, GPU, såna här saker. Vad att välja, vad att tänka på beroende på vad man ska åstadkomma helt enkelt med sin plattform. Lite managementverktyg, alltså titta då hur vi kopplar det här till skommen eller VMM och så vidare. Nu har få bilder på det, men vi demade live uppe i monter så vi kan titta på det. Det är riktigt häftigt faktiskt. Lite olika förpackningar vi har där man kan köpa färdigt. Ni vet, som man köper en pizza, man hämtar ut, kör igång den och äter upp den. Samma sak här. Färdigförpackade grejer som man är enkelt att köpa och enkelt att konsumera. Så, det var väl i stort sett marknadsbilderna. Nej, det här är marknadsbilden. Strategi och trender. Vart är vi på väg? Vad vi ser från HP, vad vi ska komma hamna så småningom. Och vi har våra områden då för datahallen. Och det är ju lite olika områden då, men det är datahallen. Det handlar ju om hybrida moln, hur vi ska kunna köra i källan och ute på stan någonstans och kunna ta tillbaks lasten. Virtualisering av olika smaker och former förstås. Men även, vi har kommit på något nytt här nu. Composable infrastructure. Va? Fy fan, det lät väl häftigt. Litet nästa steg där vi kan ropa på hårdvara som kod och så bygger vi ihop hårdvaran med hjälp av API:er och så lägger vi på applikationerna och så vidare upp. Riktigt häftigt, inte kompost, composable. Jätteviktigt då, som att det sladdar på hela. Lite mobila lösningar, inte så mycket vi kommer prata om idag, utan vi kommer också ägna oss lite åt det här hållet, det vill säga big data. Hur lagrar vi stora saker, hur analyserar vi det här på smartaste sätt? Det är väl det vad HP håller på med i datahallen, så gör vi massa andra grejer förstås, det förstår ni ju. Jag ska också nämna en sak, jag vet inte om ni vet det, HP Classic delar sig just nu i två delar. Så print och PC kommer hamna i ett bolag som heter HP Inc, HP Incorporate står det för. Och datahallen och alla tjänster kommer hamna, det kommer heta Hewlett Packard Enterprise. Och det kommer vara gälla från 1 november helt enkelt. Så det är två separata bolag. Så bara så att ni har koll på det så att ni inte blir överraskade. Så, stora trenden, vad är den? Software Defined Data Center. Vi kommer att se att x86-miljön kommer att ta över mer och mer och mer och mer. Varför då? Vad är det vi exekverar? Kod ska du svara nu. Just det, kod. Och det kan vi exekvera precis i hårdvaran med dedikerade appliance. Eller vi kan exekvera det mjukt. Det är ju samma kod som snurrar runt, men det gör samma saker. Och varför det? Pris förstås, eller hur? Nu ser du lite förvånad ut. Och då får du en penna för att du såg så förvånad och glad ut. Så, här. Så det ser vi. Storage eller server, det har vi ju kört i superlänge. Storage är på gång. Och nätverk är nog det stora nästa, där vi kommer då ersätta layer 2 och layer 3 med klassiska servrar. För det är bra. Nu är du med. Så, helvete, så där var det. X86, det är det som driver alltihopa. Och 99% av alla maskiner som säljs i världen, alltså för datahallen, vad tror du de innehåller? Intel-baserade servrar eller motsvarande, det finns ju andra märken också, men det är det som är den mest drivande, det vi ser helt enkelt, X86. För det är så otroligt generiskt. Och de finns ju, som vi ska se, i olagligt många formfaktorer nästan. Servervirtualisering, är det någon som inte har virtualiserat det här? De vågar inte räcka upp handen. Det är ungefär som att ha tjock-tv. Så jag misstänker att ingen räckte upp handen. Men det har vi ju hållit på med 8-10 år här, och det finns ju jättemånga olika spelare och sådana här. Och det är ju bara att fortsätta. Det är ju skit och pannkaka att vara hårdvaruleverantör, eller hur? För det här är ju det svåra. Det är skitjobbigt, för att jag tror att det är nästa bild. Ja, det är det. Hur många VM får man in, tror ni, på en server då? Om vi tar VMware eller Microsoft för dekonstruktion med CPU, minne och IO och så vidare. Vi tar en tvåsockersmaskin. Vad tror ni? Jättemånga, ska du svara nu igen. Fan, det är ju skitbra. Den maskinen vi har idag med en vanlig rekommendation, ungefär, vad blir det där? 63-64 VM. Så en standardmaskin då, om vi maxar den med minne och CPU. Kanske, säg att vi har 30-40 VM då, realistiskt. Kolla, är det någon som har en sån här lite gammal server kvar? GS5, GS6? Inget bra. Så det bästa man kan göra, spara licens, pengar, utrymme, värme, kyla, det är att stänga av dem och virtualisera dem och skicka upp dem på något rimligt modernt. En rekommendation där. Så det ser jag. Det här är ju det vi lever med. Men vi ändå säljer vi lika mycket server varje år, trots att det blir ungefär 30-40% mer prestanda varje år. Så compute-behovet, det ökar ju ungefär med Moore's lag. Så det är ändå lite roligt. Och V4, den kommer här rimligt snart. Vad tror ni kommer hända då? Det blir mera. Där uppe kommer vi hamna någonstans. Per tvåsocketmaskin. Så det är ju en jätteutmaning vi har, och även lite roligt att jobba med. Serverbaserad storage, det har senaste 4-5 åren har vi sett den trenden. Det vill säga att man tar en klassisk maskin, X86 av något slag, stoppar i någon smart programvara, använder diskar på något sätt och skapar yta och lagrar på för olika behov. Det kan vara för VM, det kan vara för bulklagring, det kan vara block eller det kan vara IceCassie, det kan vara massa olika saker. Och vi ska titta lite längre fram i presentationen, lite djupare på vad som har hänt i servern och vad man kan göra. För det finns massa fiffiga grejer där vad det gäller yta och IOPS. För det kan vara ett litet problem ibland hur man ska få till en bra på både ytan och IOPS utan att det ska bli för dyrt. Så ser det ut den. Det här är ju ett exempel. Är det någon som använder Microsoft Store Spaces? Vad den gör är ju i princip, man tar två stycken servrar, stoppar i två stycken HBA, det får inte vara RAID-kort, eller vad heter det, RAID-kort. För att servern i sig gör, alltså mjukvaran håller koll på redundans på datan. Och sen presenterar man fram det här som slags SMB3-kärs. Och SMB3-kärs är skitsmart för till exempel VMs här i alla Microsoft-smaken. Så det är ett sätt att jobba med extern disk. HP har en lite motsvarande produkt förstås, som jag måste då lite promota. Den heter HP Store Virtual VSA. Och vad den gör, det är egentligen att du stoppar in, du har en hypervisor av något smakt. Du stoppar in en VM, snor alla diskar i den servern. Och sen bygger du raider över server 1, server 2, server 3, server 4. Och vad får vi då? Vi får ett virtual SAN. Och då kan vi ju göra vMotion mellan olika VMs. Men vi har ingen SAN. Visst är det fantastiskt? Ja, sa han där. Ja, men vad fan, du har ju skitbra grejer ändå. Du kan göra vMotion och du kan göra massa andra saker. Så det där är riktigt, riktigt fiffigt. Och vill ni prova det här så finns det en gratis licens eller en fri licens upp till 1 terabyte. Så vill man prova att testa och mecka lite med det här. Eller mindre miljö där man har under kanske 1 terabyte. Då är det fritt att göra det. Och det följer med i varje ProLiant förstås. Eller om man har råkat köpa fel, så kan man prova det ändå, för det är bara att tanka ner helt enkelt. Så det är en rekommendation. Nästa då, det vi tror kommer hända, eller vi vet att kommer hända, det är ju att precis på samma sätt som servern och storage, vad kommer hända sen? Nätverket, det kommer ju också bli virtualiserat med hjälp av X86-maskiner. För att de är billiga. Ja, just det, bra. Nu är du med. Fan, vi har inte repeterat så bra tycker jag. Så det var väl en liten inledning då på vad vi ser för trender och vad vi gör på HP med de olika områdena och vad vi kan bygga. Så nu ska vi titta på lite exempel då, hur maskiner kan se ut, vad vi kan bygga och sådär. Det som jag skrev på agendan i början helt enkelt. Känns det bra? Ja, ja, för det väl blir. Jag har inte så mycket att välja på. Så, vi har nästan, som jag sa, olagligt många formfaktorer. Så den klassiska bladen, och blade är ju skitsmarta, varför då? För att när vi stoppar in dem i ett chassi så blir de anonyma. för vi lägger ut mjuka adresser utåt och hårda inåt, så behöver jag byta en blade. Så tar jag en ny. Om det hade varit en rackserver nu, då hade jag fått göra en jäkla massa operationer på LANet och SANet, eller hur? Alla idén som ändrar sig. Men med blade, då stoppar jag på gamla profilen på den nya hårdvaran och så ser den precis likadan ut på andra sidan. Då kan jag online spärrserver, jag kan göra massa smarta saker som jag inte klarar av med andra traditionella maskiner. Vill ni veta med det, om det, så prata med dem uppe i monten så kan jag visa och dema det. Klassiska rackserver, ja, det är inte så mycket att snacka om. Finns idag, det är ungefär 50% vi säljer. Även towers säljer vi fortfarande av, det är ungefär 20%. Det är lite tjockt huvudvarning där med. Men så är det. Det är lite fascinerande. Sen har vi den där gått på. Sen har vi en maskinsort som heter Moonshot, och det är servern så här stor. Och då stoppar man in det i ett chassi, så vi får in 180 servrar på 4U. Och de har väldigt specifika områden. För då definierar vi, då gör vi tvärtom. Då tittar vi på applikationen. Hur mycket hårdvara behöver vi för att driva just den här applikationen? Och så tar vi in CPU, min-AI och så stoppar vi ner den där. Och det gör den sjukt bra. Den är helt värdelös på andra grejer. Så att det är en software-defined hardware på någonting sätt. Att det är tvärtom hur vi går. Och det är ingenting för virtualisering och så vidare. Utan det är för att köra på hjärnet, redundant med många. HP.com, som är en rimligt stor sajt, 300 miljoner träffar om dagen. Kör på, då har vi 5-6 sådana hyllor som fronten för alla den här trafiken. That's it, det räcker. Så att det är riktigt, riktigt bra. Vad har vi mer? Cloudline är ganska så enkla servrar. Om man ju är hosting och vill kanske ha 150-200 av samma sort, ja, då är de här otroligt enkla och billiga, ska vi säga, helt enkelt. Och sen finns det en serie som heter Apollo. Vi ska titta lite närmare på den, därför där finns det lite roligare grejer. Och inom varje familj så finns det ju, du vet, supermånga val också, så att det kan bli lite småtrött. Men absolut vanligaste maskinerna som ni köper av dagliga dags, det är ju egentligen 360, 380, 350, 460. 80% av vi säljer. Och vad tror ni marknaden är? Hur mycket säljer HP per dag, tror ni? Hur många servrar? Vad konsumeras det hårdvarumässigt per dag? Vad tror ni? Vad tror du? Säg någonting. Ja, det är jättebra. Hur många är skitmånga? Ungefär 100 är skitmånga. Där fick du skoputs, men du missade. 100 maskiner om dagen är ungefär vad HP säljer. Sen har vi ju tyvärr konkurrenter som också säljer helt tyvärr. Så är det bara. Och de säljer några tillsatser. Ja, så det är 100 servrar ungefär varje dag som vi säljer. Bara i Sverige. Och sen finns det ju Tyskland, ja, många länder. Ni känner ju till de flesta. Så det är det vanligaste. Men så finns de där som lillebröder också. För att kunna alltid hitta rätt server till rätt last till rätt budget, så att säga. Så finns det som del 60, 160, 360 och så vidare. Så vi har små modeller av allting också. Bara för att det ska bli ännu bökare för er att välja rätt. Nej, det är det inte. Men bara för att ha en maskin som alltid passar. Den där till exempel kan ni vinna upp i vår monter. Det är en sån här en liten mikroserver. Någon som har en sån hemma? Ja, där. Visst är den bra? Va? För de familjekritiska fotorna. Eller andra viktiga data som man har. Nej, 23 decibel kan jag upplysa om. Så allt det här, men det är de absolut vanligaste. Men ska vi titta på de som sticker lite ut, som ni kanske inte har träffat på förut. Den serien heter faktiskt Apollo. Och varför heter vi Apollo? Allting med HP heter ju någonting så här med Moonshot och Apollo. Det är för att Houston ligger i Texas. Och i nära Texas så ligger NASA. Och då tycker man att det är skitballt att använda de där namnen. Så därför heter den Apollo, helt enkelt. Så, där finns det ett gäng hårdvaror också. För att då kunna tillfredsställa olika typer av formfaktorer och såna här saker. Så den första, den visar vi också här uppe i montern, den heter Apollo 2000. Och det är den som brukar kallas hyperconverged. Det är någon som känner till uttrycket och så vidare. Det är egentligen att vi trycker ihop, ni ser, där sitter det 1, 2, 3, 4 maskiner i framkant, eller man stoppar in dem bak. Eller de kan vara 2 stycken om de är lite större, beroende på. Men det vanligaste är att man stoppar i 1, 2, 3 eller 4. Och så på framkanten här då stoppar man i diskar, och så äger varje antingen stora diskar eller små diskar eller zonade diskar, det kan vi hoppa över. Men varje server ser ett gäng diskar, och det är ju smart. Kommer du ihåg den här programvaran jag pratade om förut? VSA. Vad gjorde den? Virtuella SAN, eller hur? Då tar du och stoppar in de här 1, 2, 3, 4 servarna, slänger på någon hypervisor, slänger på den här VSAN, du bygger ett VSAN, eller hur? På 2U har du 4 maskiner som du sen kan stoppa i, ja, och köra någonstans. Och det där, 160 VM kanske, på 2U, det är rätt bra, ja. Och det här har vi som färdigförpackat, men återkommer om det. Så det där är ju riktigt, riktigt smidiga grejer för att ha på lite mindre kontor, remote office och så vidare. För man ska passa sig lite för med de här maskinerna. Det är en som man ska tänka på. Nu säger jag att vi kör en sån här och vi har fått in, ja, vi kör 100 VM så alla är jättenöjda. Och så börjar compute växa. Fan, jag behöver mer compute. Men storage, det är helt okej. Det växer inte. Och compute, vad måste jag köpa då? En hel ny låda till, eller hur? För att dra ut det här till nästa låda. Och då får jag en massa storage som jag inte behöver. Eller tvärtom. Jag växer på storage men inte på compute. Då måste jag köpa compute. Så det, ja. I stora datacenter, nej, då är det inte smartast. Då finns det mycket andra bättre lösningar. Men för lite mindre miljöer som inte växer jättemycket. Världsklass. Ja, ni kände bara. Tog paus där också. Hyperconverged, Apollo 2000. Vi har den där uppe i monten och visar den. Nästa är ju lite av det här tänket att server-based storage. Ni ser, vad är det för någonting? Ja, det är ju skitenkelt att se helt enkelt. Det är en standardmaskin med ett gäng diskar i framkant. Och så har vi fått satt på en diskrad till helt enkelt. Så det är en tvåsockersmaskin. Vad blir det där då? 24, vad är 24 gånger 8? Någon som kan räkna? Kan du räkna? 184 terabyte blir alltså en maskin. Det är rätt bra. Och den där med large form factor. Och där är small form factor. Och då blir det 90 terabyte den där då. Så att... ja, det är ju rätt stora lösningar. Och gjort för bulklagring förstås. Det jag nämnde i början. Server-based storage. Vi kommer återkomma till den här senare. Så att en annan plattform, en 380 med dubbeldiskrad. Tänk så kommer ni väldigt, väldigt rätt. Ska trycka på rätt knapp också. Den här, den är ännu större. Den heter Apollo 40, nu ska jag se, jag säger rätt här. Den här heter 42. 4510 heter just den där modellen, men det är 4000-serien. Vad ser ni där? Vad tror ni det är för någonting? Hårddiskar. Och där sitter lilla servern. Så det är 68 hårddiskar till en server. Om man nu räknar lite snabbt om det är 8 terabyte styck, eller hur? Vad kommer du fram till då? 544 terabyte, alltså en halv peta på 4U. Och det är ju rätt mycket. Och på det här häller man förstås någon typ av smart softvara som gör bulklagringen åt det. Det är framtagen enbart för server-based storage. Den finns i lite olika smaker. Antingen med en server, 68 diskar. Den som finns nu är det 3 servrar med 15 diskar var för att kunna ha lite mer cores som kan jobba på diskarna. Så kommer det komma en, ja, mitt emellan, som 2 servrar, 30 diskar var. Det här har blivit... Det har inte slagit lika mycket Europa som USA, men i USA, det sugs ur fabriken. Vi liksom hinner knappt leverera dem för att det är så en bra mix mellan hur mycket compute man kan ha och hur mycket storage på den lilla ytan. Så det är Apollo 4000 i den smaken. Så där. Sen har vi en annan plattform. Det är också klassiska x86-maskiner. Nu ser jag, det är inte ett chassi, men de ser ut som blad, men det är inte blad. Det är serverbrickor brukar vi kalla dem. För att de har inget intelligent bakplan, för alla maskiner pratar vi med per styck så att säga. Men de delar fläkt och de delar power, men IoT är enskilt. Så då kan vi stoppa in, och sitter 10 stycken i en rad, det tar 4U. Och sen kan det kan bli ju rätt mycket servrar. Och så kan man stoppa in antingen en tvåsockets eller 2 stycken ensockets. Hängde ni med där? Ja, en del nickar, en del bara tappar jag helt. Så det beräkningskluster. Det vill säga att man ska vända och vrida på någonting. Ja, du vet, beräkningsklustern känner till det själva. Science, oil and gas och så vidare. Och där brukar det köpas. Det är lite roligt, för då brukar man offerten vara så här. Ja, vi har så här mycket pengar och så här mycket watt. För då köper man liksom 1000 maskiner. Det blir ju rätt mycket watt. Och då måste vi räkna jättenoga. En gång räknade vi lite fel. För vi hade en megawatt på oss och en viss peng. Och så räknar vi och räknar och räknar och så tar yes, nu kommer vi. Och så fick vi affären. Och så, sen visade det sig att en dimkrets drog inte 13 watt, den drog 14 watt. Ja, och så var det 40 000 dimmar. Det var ju 40 000 watt, fattar ni? Det var en kille som fick byta den här. Ja, lite körigt från honom. Så att med ren beräkningsmotorer, så om ni tittar på sådana saker, Apollo 6000 finns där. Den finns också, den är klassiskt luftkyld. Vad är alternativet då? Man ser det här. Det har vi repeterat. Nästa version som ni kanske inte heller kände till, den heter Apollo 8000. Och den bygger, det här är ett rack med compute. Det här är en kontrollerenhet som sköter alla servrar bredvid. Och den sköter det här racket också. Ni ser det. Så. Och det är lite viktigt att man har skruvat åt kopplingarna där. För där kör vi nämligen vattenkylt. Och det är en liten utmaning på alla sätt och vis. Dels måste vi få in vatten i datahallen. Och det är inte så jättekrävligt. Vattenkylning har ju funnits rätt länge. Men... det här är, hur kyler vi på själva servern då? Hur tror ni? Vad gör vi? Drar vi in vatten på moderkortet? Nej, det gör vi inte. Utan i mitten här, där, så har vi en kall vägg, en relativt kall vägg. Det vill säga, där åker vatten igenom. Och maskinerna åker in och så åker de in på sidan med, alltså med platt järn så att säga, så det ligger diktan. Så värmen transporteras från servers vänstra eller respektive högra sida in till den här kalla väggen och sen transporterar man bort den kylen. Då kyler vi bort ungefär 97% av all värme får vi bort med vatten. För luft är värdelös på att flytta värme egentligen. Men det är ett nödvändigt ont i alla andra lägen. Så, och då är det ju jätteenkelt. Då har vi ju värmen i vattnet och då värme växlar ut i fastigheten. Det är ju busenkelt. Så det här brukar vara rätt poppis på oftast universitet, högskolor där det är trångt, man vill ha mycket compute men man har inte rummen. Då är det här jättefiffigt. Då tänker ni så här, ja men då blir det ju kondens tänkte du, eller hur? Så tänkte jag. Men det blir det inte för vi kyler med varmvatten. För att det är ju bara en relativ temperatur. Så att i racket så går det 30 grader vatten. Och så plockar man ut och så blir det 35-40 grader när man kör ut det sen. Och så växlar man ut det baksidan. Så att nej, kondens blir det inte. Du tänkte då blir det ju läcker. Eller hur? Och det har vi också tänkt på. Och då är det så att vi faktiskt suger igenom vattnet istället. För om det blir hål då så blir det ju, då suger man in luft istället ju. Ja. Så då har vi tänkt på två saker. Det tycker jag, det har vi gjort bra. När jag säger vi, då är det, liksom, då är det bra. Säger man dem, då är det inte så lika bra. Så det är en beräkningsklustermiljö som är lite större. Man köper inte direkt hem till källan. Får det få plats med, kostar en del. Men lite spännande att veta om kanske. Jag tror vi har någonstans. Jag vet att det finns en i Norge i vilket fall. Ett universitet där. Så där ser de ut. Ja, det visste jag, glömde. Så här, den sidan åker in mot den här kalla vägen. Så när man kör fast servern så åker den in och sen kyler vi ner den. Då. Och likaså den andra då, som är en vänster för en höger. Men det är rätt mycket plumbing som ska till för att få till det här på ett bra sätt, helt klart. Men det är det trångt och man behöver såna här saker så är det bra. Ett annat sätt som jag inte har någon bild på när jag kommer ut. För idag är ju alltid rummen, vi har ju datorhallar som är kylda, eller hur? Och så är det ju. Men det finns också kylda rack. Nu tänker ni kylskåp, då tänker ni rätt. Det vill säga att man har ett rack med en kylenhet på och så är det precis som vanligt rack. Men då kan man kyla då upp till 30 eller 60 kilowatt tror jag. Så det är rätt mycket för att slippa kyla hela rummet. Och det kan vara fiffigt för att slippa bygga datahall eller om det är trångt i datahall så man kan ställa lite kanske utanför. Så det är smidigt också. Så... det var själva de där sakerna. Och just det, den moonshoten. Det här är ett exempel på där vi har, jag var ett exempel på det här. Det är videotranscoding finns något som heter. Är det någon som tittar på film ibland på sin lilla telefonen ni har. Det händer, va? Jag gör det. Och ibland tittar man på en dator, eller ibland tittar man på stor skärm. Och alla teleoperatörer vill ju anpassa bilden efter hur stor... De vill ju inte skicka ut för mycket trafik, för det blir jättedyrt. Utan man vet ju vilken resolution man har på skärmen. Och då tar den här strömmen, alltså bildströmmen som ska ut, då transformerar man den så att den passar. Och det går åt rätt mycket järn eller mycket beräkningskraft för att transformera videoströmmen. Och då har vi tagit fram en sån här liten, just en moonshot-server som man sätter in jäkla massa. Istället för att, och skulle vi göra det här i vanliga standard 360, så får vi använda så många. För att, ja, det går åt så mycket för, helt enkelt, för att göra den här transformeringen. Men i och med att vi optimerar det här för just en grej, videotranscoding, så får vi in 450 strömmar i 4U istället. Det här är ju också sånt som är, det är skitbra. Men man ska ju hålla på med den typen av applikationer för att tycka att det här är viktigt. Helt klart. Så, vi ska gå och titta lite mer serverbaserad lagring i detalj. För det här, det växer jättemycket och det blir jättepopulärt. Så att vi tittar lite närmare. Vad står de här siffrorna för då? Vad är det för någonting? Bra! Det är procent. Fan, vilken kille. Hur visste han det? Vad står procenten för då? Det är 100 också. En gång hade jag summerat ihop. Då hade jag tagit 110%. Så här är det. 70% av all data ni har lagrat någonstans är never touched. Det bara finns där. Ni vågar inte delita det. Av antingen organisatoriska skäl, lagkrav eller vad som helst. Det bara finns där. Fan också. Jag måste ha kvar det. Och måste jag lagra det. Så det är never touched. Hur ska vi lagra det? Nu ska du svara billigt igen. Prisvärt ska vi lagra. Billigt. Prisvärt. 20% low touch. Är där och fingrar då och då. 10%. Det är det ni jobbar med. Det är det som producerar det här. Förstår ni? Så att det här ska ju ligga på de tuffa arrayerna med jättemycket redundans och allt vad man nu behöver. Och IO och yta, vad man nu är ute efter. De här ska vi ju hitta på smartare saker på. Och då har vi några av servrarna som jag nämnde förut då. Så ska vi titta på, ja då kom den igen. Det finns ju massa olika teknologier här. Alltså storage spaces, det finns våra VSA, VMware har någonting. Det finns det som heter object storage. Är det någon som känner sig bekväm? Vet du vad object storage är? Så här bara. Till exempel. Men vi kommer dit, jag ska berätta lite. Red Hat-lösningar, sen finns det massa teknologier här. För att vad vi behöver göra när vi ska lagra servrar, så måste vi tänka på två saker, eller hur? Det är mycket yta vi behöver, eller hur? Rent krasst, får jag rum i grejerna? Och sen, hur mycket IOPS behöver jag? Får jag tillräckligt med svar från den ytan jag har? Det är ju alltid den frågan man sätter sig när man har klassiska grejer också. Yta versus IOPS, hur många diskar ska köpa SSD och så vidare. Och trenden med SSD, den är ju, ja, det har slagit igenom jättemycket. Och jätteviktigt att veta där att den SSD-disk ni köpte för 1,5-2 år sedan, som ni tyckte var ganska så prisvärd och ganska så bra siffror på, är ganska så medioker nu. För att utvecklingen skenar fullständigt där. Så att det är jätteviktigt att kolla på lite olika form eller olika tal på de här diskarna. Jag återkommer till det sen. Alltså olika sådana, vad de gjorde för dem, läsa eller skriva mycket på. För det är jätteviktigt. Men jag återkommer till det. Hur som helst. Hur löser vi det här då? Hur kan vi lagra data på en server? Det här är lite teknologi som vi gör. Det här är ju rött här uppe. Det är ju för boot. Det finns massa olika sätt. USB, SD-kort, M2, en liten ny grej som finns. Så det är egentligen boota maskinen på något sätt. Det är bara att välja. Det finns massa här. Det sättet att få yta, det är ju klassiska diskar, eller hur? Den roterande disken. Hur stor är en roterande disk idag? En large form factor. 8 terra säger vi till och med. Ja, just det, vi kom ju överens att det var 8 terra. Det gjorde vi faktiskt. Så där hanterar vi ju bulklagringen. Men så har vi det här om vi vill ha mycket IO. Då finns det någonting. Förut, det kan heta lite olika saker. De flesta känner till något som heter Fusion IO-kort. Är det någon som känner till det? Så man stoppar NAND-kretsar, samma krets som sitter på SSD-disken. Men du sätter en PCI-kort och så trycker du ner det. Och så kan man prata med den här disken som då sitter lite närmare CPU:n, mycket, mycket snabbare. Det språket idag kallas NVMe, Non-Volatile Memory Express, för den sitter på PCI-bussen. That's it. Och den dyker upp som i Windows-fallet D-kolon eller vad du nu vill, kolon, eller hur? Och den, vad tror ni får? Okej, okay, en roterande disk, hur många IO per sekund? 120, helt rätt. Har du fått något av mig? Fan vad dåligt. Så, 100-120. Det är riktigt. SSD-disk då? SSD-disken sitter ju via PCI-bussen, en IO-kontroller och så sitter ju disken, eller hur? 30 000. Ish, sådär. Det är ju rätt mycket jämfört med den roterande disken. Och vi nu stoppar eländet på PCI-bussen. Vad händer då? Vad tror ni? Vad tror du? Ja, det är rätt. Ungefär 10 gånger fortare. Det är 300 000 IO sekunden. Det kan vara mer också. Och så finns det en ny lösning. Nu tar vi dem där. Men vi stoppar i ett PCI-kort. Så vi stoppar in PCI-linesen fram till disklådan fram i servern. Då får vi, de där diskarna blir som 6 stycken sådana kort. Då kommer du, fattar du, kan ha 6 gånger, vad var det, 300 000. Och det kommer den som att det var jättemånga IO. Det har vi faktiskt gjort. Så det är ännu snabbare då. Och de här teknologierna finns idag. Det vi väntar på, det är ju nästa steg. Vad är det då? Hur kommer vi närmare CPUn? Vi sätter den permanenta minnet i minnesbussen. NVDIMM, Non-Volatile DIMM. Och så ökar vi kanske prestandan. Ja, det är 1000 gånger snabbare ungefär. Men de kommer inte vara lika stora. Men du kan ju skjuta igång en mindre databas rejält. Den kommer ju skena fullständigt. Så den är nästa teknologi som är komma skall här då. Ja, den där finns idag. Allt det här finns idag. Men den där tror jag att det kommer innan nästa älgjakt, säger jag. Varför var så här lite? Ha lite distans på det hela. Okej, varför gör vi det här då? Det här är lite spännande att se. För att vad vi har hållit på med ganska så länge, det är ju så här IO-fördröjning, eller hur? Vi jobbar inne i CPU:n. Här så går vi till cachen. Det är 20 nanosekunder. Ganska fort, eller hur? Och så går vi ut här också. Är det någon som tycker att 3 millisekunder är lång tid? Ah, fy fan, det är lite långsamt, eller hur? Hur länge måste jag vänta egentligen? 8 millisekunder, eller hur? Det är bara så trädligt. Men nu ska vi jämföra det här någonting. Okej, okay. För att vi vill ju, varför vi tar fram sådana här teknologier är för att vi vill komma så nära CPU:n som möjligt där vi crunchar data, eller hur? Vi vill ju inte springa ut hit och vänta 3 millisekunder. Om vi nu översätter det här i distans, bara för att översätta det någonting. Hur långt behöver vi springa till cachen? Ja, det är 20 millimeter. Det är inte så jävla jobbigt, eller hur? Men ska vi springa hit ut så är det 3 kilometer vi måste springa och hämta oss och tillbaka igen. Så det är därför vi vill ha permanent minne så närma CPU:n som möjligt. Sorry. Bara den där. Det här kom vi fel om. Den där lösningen, hur funkar den? Och det var den där bilden. Det vill säga att jag stoppar in PCI-kortet där och så, ni fattar, så. Och då ser de ut så där helt enkelt. Och man bara byter disklådan, köper enablement kit, det är själva disklådan. Man köper diskarna förstås, NVMe-diskar. Och så måste vara mer fläkta för de blir lite varma de där. Och sen är det bara att köra. Och då har ni 3 stycken, eller 6 stycken Fusion Ion-kort i princip. Den prestandan i en enda maskin. Ja, det är jätteprisvärt. En gnutta. Vi kom förbi sen ska jag kolla på priserna. Ja, det är jättebra. Eller hur? Så där tänker jag också. Så, vi går vidare. Nästa steg då, det är ju bara för att kolla lite teknologi här. Det är ju NVDIMM:arna. Det är så här, har inte ni känt att det tar lite tid när man går ut från, alltså när man lämnar CPU:n och går ut på PCI-bussen, eller hur? Så det vi adresserar med NVDIMM, så att då kommer vi ju hamna att vi går bara nanosekunder då, alltså vi slipper ramla ända dit ut, och det är egentligen samma. Och det är den som kommer, dimmar som är permanent minne helt enkelt. och det kommer här till nästa år någon gång. Så där var den. Och hur det kommer funka i praktiken, det är lite, ja, det är egentligen att man kör vanliga DRAM-kretsar och sen har du SSD-kretsar. Så när du tar ner maskinen eller strömmen går, så ser vi till att vi har ström tillräckligt mycket för att läsa ut från DRAM-en, inte SSD-kretsarna. Och sen vi botar upp igen, skickar vi tillbaka dem. Okej, okay, något annat som är object storage. Är det någon som har koll på liksom? Det finns ju block storage, eller hur? Det känner alla till. SAN brukar det vara. Block lämnar man ut, gör ett filsystem, eller hur? Och på filsystem kan man göra shares. Men det finns ett ny teknologi nu som adresserar inte databaser, men arkiv som man vill ha tillgängligt, säkert, redundant, som heter object storage. Det finns en massa olika smaker. Jag ska försöka förklara hur det fungerar. Lämpliga server förstås igen. Någon server med mycket disk, för vi vill ju lagra mycket data. Det är vad object storage står för. Och det finns en massa olika object storage-leverantörer. Men i princip, vad skiljer då? Där tror jag. Klassiska SAN, hur når man sitt lagrade data? Med SAN så är det en SAN-array på något sätt som har massa diskar. Vi ger ut block, ska backa den där, som ger ut massa block, eller hur? Och vi pratar någon typ av protokoll, hosten tar hand om blocken och gör det de ska. Det är jättevanligt, eller hur? Ja, en del nickar i alla fall. Supervanligt. File shares, det är egentligen fil, det vill säga en server har ett filsystem, gör en share och så kan man lagra grejer på den. SharePoint till exempel, eller vanliga shares, var som helst. Men och då lagrar man ju med ett filsystem. Filsystem ritar man ju upp en ruta och sen vet man om man har lagrat sin fil och sen kan man hämta den sen igen. Object data, vad är det för något då? Hur funkar det? Är det någon som har koll på det? Det är ett annat sätt. Utan där behöver man inte veta var man har parkerat filen eller bilen. Så att det funkar så här, filsystem, då måste vi ruta upp någon yta först, eller hur? Vi formaterar ju ytan, vi har nivå A, B, C och så vidare. Och så parkar vi vår fil, bil eller ett objekt någonstans. Och så vet vi var den bor, för vi har en filpekare. Kan vi bygga ut filsystemet och sen komma med samma filpekare? Det är rätt tricky, eller krympa filsystemet, det kan vara rätt bökigt. Är det någon som har bott på sådana här dyrt hotell någon gång? Det vet inte vad dyrt, det kan vara schaskigt hotell också, men du vet när man kommer in så där med bilen, lämnar nyckeln lite så här och så åker nyckeln, filen, bilen iväg, eller hur? Och så lagras den undan. Och sen när du kommer tillbaka så gör du din ticket eller din nyckel och så får du tillbaka din bil, eller hur? Det är object storage. Du får en ticket och så tar systemet hand om det och så skickar den ner den någonstans. Och du har ingen aning var det ligger, men när du kommer med din ticket vill du ha tillbaka din bil. Eller kanske en bättre bil, jag vet inte. Även din bil vill du ha tillbaka. Och det är helt viktigt. Och det här börjar bli skitsmart. Men det är smart, för då kan du lagra undan så jäkla mycket. Och du kan bygga ut systemet under. Helt oberoende på alla andra tickets. För du har ju koll på ticketdatabasen. Och det är det nya stora som vi ser börjar slå igenom. Det finns en leverantör som heter Scality som vi jobbar rätt mycket med. En som heter Cleversay som har uppköpt IBM häromdagen. Kanske någon som såg, jag vet inte. Det finns ett open source som heter, jag för mig att det är Cephs. Nu får någon rätta mig om jag säger fel där. Ingen rätta mig, vad fint. Då kallar vi det Cephs helt enkelt. Lämpliga data för det här. Ja, det är Cephs, det var ju rätt. Alltså någonting du inte hackar på hela tiden. Utan du vill lagra undan det säkert längre, men du behöver accessa det då och då. Och då bygger man oftast i någon typ av två maskiner på tre ställen och så har man någonting som heter erasure coding som man ser till att allting lagras på tre ställen minst och då kan du få tillgänglighet upp till 12 nior, alltså 99,99999, ja, det är jättemånga nior och det är en jättehög tillgänglighet, men med standard vanliga servrar förstås. Och det funkar bäst på vilken modell tror ni? ProLiant, just det. Men det funkar faktiskt på andra maskiner också. Men det är tråkigt, men så är det. Ja, då pratar vi de här feta maskinerna jag pratade för med många diskytor. Det startar någonstans vid en halv petabyte börjar bli värt att titta på det här. För du har rätt mycket disk och servrar och så har du licenskostnader och så vidare. Men en halv petabyte. Men det som är finurliga med det här också det är att klassiskt sett så har vi ju SAN. Skit i vad, alltså det finns ju en kost för varje. Och det beror på lite vad man köper förstås. Så att har man redundant vad kallas det? Redundant SAN story som kopieras från på två olika städer för olika datahallar. Och då blir det en pris på den förstås. Och kör man på tape så är det ett annat pris. Självklart, så är det ju. Och det är ju bara att räkna ut vad man har för olika nivåer på det där. Men vad man adresserar med object storage, det är faktiskt den här biten. Så att allt, alltså SAN, alltså allt som inte är på SANet, utan backup, arkiv, NAS, allt det här kan du lägga in i en object storage. För de har konnektorer mot till exempel file shares. Så du lägger ut en file share hållare mot object storage. Så kan du laga klassiska file. För en del applikationer kan ju inte prata object storage. Så måste man ju emulera file. Men det går att göra det med. Så då adresserar du det här. Och då, man kan komma ner på priser under vad man kan få ute på liksom, vad Azure gör. Eller vad finns det mer? Vad heter de? Amazon till exempel. Tack. Så att kika på det, för att behöver man just det här lite större lagringarna och det ska vara redundant tillgängligt och du blir av med backuppen. Det sköter ju backuppen också. Nu blir det så här lite, har du sett den där jag gjort själv, den här bilden. Asch, lite PowerPoint bara. Så vi ska titta lite på CPU, minne och disk och se vad tänka på om man nu ska försöka maxa en server så mycket som möjligt. Ska dricka lite också. Så, där ska vi börja. Vad att tänka på. Kommer ni ihåg den där bilden, eller hur? Den här början, eller hur? Hur många VMs får man in i en server? Det är bara att säga, man ska inte ha... Alltså, pensionera gamla maskiner. För du kan ju få in... Alltså, sen den första x86-servern kom, den som kom som heter System Pro... Därifrån till nu har vi ungefär 5000 gånger mer prestanda. Ja, så gamla grejer har ni inte kvar. Men härifrån, alltså G5 och så vidare. Man får ju in 40-50 G5 idag i en ny gen 9 uppe. Just nu är vi uppe i V3 och V4 är på gång som jag nämnde förut. Det handlar om när jag inte släpper den. Så att, är det lätt att välja CPU då? Finns det många att välja på? Absurt många. Nej, förlåt mig. Det var nästa bild. Åh, vilken dålig timing blev det, känner ni? Det här är ju som hur vi bygger våra maskiner ska komma till. Så där är vi ju gen 9. Krympningen kommer någon gång i början av nästa året. Det händer ingenting. Vi får samma plattform, det är samma socker. Asenkelt för oss. Det är när de gör ny design, när vi måste göra en ny maskin. Och det blir gen 10 i vårt fall då. Men är det då lätt att välja rätt CPU? Fanns det många att välja på? Det här är bara för två socketsmaskiner ska ni se nu. Så många har att välja på. Och det här är egentligen också då. Här ser ni den enklaste CPUn. 2603 V3 där. Den kostar ungefär 415 pengar och gör 266 någonting. Eller hur? Integer i det här fallet. Och den är ju kanske skitbra och för file och share och print och någonting enkelt, eller hur? Det är klart att vi ska köpa den. Men ska man köpa till exempel, driva 40 VMs och du ska köpa licenser för det, antingen i form av Hyper-V eller konkurrenten VMware, är de billiga? Nej, de kostar ju en slant, eller hur? Då är det ju mycket bättre att köpa någonting här uppe som kan driva dina 40 VMs på en maskin. Men det är klart att CPU-skrället kommer kosta lite mera. Så man måste ju alltid veta vad man ska ha maskinen till. Om man nu ska köpa en maskin. Vad ska jag använda till? Är det för virtualisering? Då ska jag ju maxa licenserna förstås. Och då måste jag här uppe. Ett annat problem vi har i branschen. Det är ju, ni känner ju kanske till några företag som licensierar per core. Känner ni till det? Oracle, eller hur? Det är ju jättebökigt. För det minsta vi kan köpa idag tror jag, det är väl ja, sex socket eller fyra socket, men då händer ju ingenting. Det är ingen kräm i det där. Alltså. Och det är ett jätteproblem. För rent tekniskt så kan vi stänga av kärnor i CPUn. Och stänger vi av kärnor i CPUn, då gasar de andra kärnorna på. Så att vi nyttjar den här så den termiska utrymmet vi har. Så det har vi inga problem med. Vi har problem med det är ju Larry. För han godtar ju inte att vi stänger av kärnor. Så sitter det åtta kärnor i, oavsett om vi använder dem, så måste man betala för dem. Och det kan inte vi lägga oss i, utan det är bara... Det är bara gilla läget. Men som sagt, det finns titta och prata. Är ni osäkra med det här? Ring mig eller era partner eller vem som helst så ska vi försöka reda ut vilken CPU som är bäst. Och det här är ju som bara för två sockersmaskiner. Så finns det ju fyra sockersmaskiner, åtta sockersmaskiner och så vidare också. Så det är massor att välja på. Så tänk på det. Minne då? Det skenar ju också lite iväg här. Kommer ni ihåg på den tiden man tyckte att en gigabyte minne var mycket? Vi som är lite äldre och har haft tjock-tv kommer ihåg det direkt. Ja. Det var jättestort. Det kom ihåg 2 gig. Jäklar vad mycket. Idag, den minnesetappen vi har idag är de största är ju 64. Och sen finns det lite olika smaker ni ser här. Regeln är bara blanda inte. Man får inte blanda minnestyper. Har man köpt DDR4 av en smak, jag stoppar i DDR4 för den maskinen, då kommer det funka. Och så vidare. Men den senaste teknologin heter low reduced dim. Det är bara för att ta bort elektrisk laddning så att bussarna klarar mer. Men så heter de. Och det är de största dim-kitten idag. Och så lite roadmap på detta. På minnet har jag för... Nej, det kommer nästa bild. Nu är det förtjuftigt det här. Så, vad är det minsta vi kan ha i en maskin idag? Det lilla mikroservern. Det är 16 gigabyte kan vi ha i den. Men det är inte så illa då, eller hur? Och vad kostar den? Den kostar 3,5 tror jag, den maskinen. Så har vi en liten större server där, ser ni. Den heter Superdome X, heter den faktiskt. Vad tror ni? Hur mycket minne får vi den där då? Ta i lite nu då. Ja, men jättemycket fel svar den här gången. Nej, oj, shit. Han sa 50 peta, det är om 2 år. Nej, 24 terabyte primärminne får vi den där. Och det är också rätt. Och den där, den är ju, det är ju X86 det här med. Så det här är ju framtaget för att då kunna konkurrera med stora maskiner, alltså ersätta klassiska IBM-stora datorer. För så mycket kräm är det de här, alltså, det är helt galet. Sten, hur många kärnor är den där jäken? 288 cores kan jobba samtidigt åt det. Så, vad händer lite längre fram? Jo, 128 gigabyte, när ligger den? Början av nästa år då tror jag vi kommer se 128 gig. Och vad är det bästa med den? Det är att 64 blir ju mycket billigare. Det är då den börjar komma i rimligt pris. Så, NVDIMM är på gång och sen finns det lite nya teknologier som vi jobbar på som heter memristor. Och memristor är egentligen en teknik där vi har permanent minne. Där vi alltså när vi kan stänga av strömmen, alltså precis som jag var inne förut, att om vi stänger av strömmen så är minnet kvar i den. Så att, men den ligger lite längre fram i tiden. Beräkning, GPUer, det kan man ha av olika skäl. Antingen för att öka, ursäkta, att beräkna, att ha det som kärnor som räknar åt dig. Eller för grafik. Det man ska tänka på här är egentligen att ja, man måste kolla på vad är servern sattad för. Vad ska vi ha? Den ska vi ha för VDI? Ska vi slicea upp den? Vilket OS ska vi ha? Kan vi göra det? Och så vidare. Håll koll på vatten. För de här GPUerna drar ungefär 300-400 watt styck. Eller upp till 300-400. Det blir småvarmt. Och då måste vi stoppa i dubbla power supplies, massa fläktar och grejer. Men det finns en massa lösningar för att accelerera antingen grafik i två former då. Och det finns, här är en bra bild va? Ja, tjena. Vad vi har för kort, vilken maskin, hur många kort, vad som är supportat och vidare. Men det kan man läsa på våra webbar om man är ute efter sådana här saker. Managementverktyg då, om vi går till management så har HP ett verktyg som heter OneView som vi demade uppe. Så där vi sköter allt, servermanagering. Och det är jättefiffigt. Det ser ut så där i grafiken så att det är väldigt tydligt. Det är små ringar och har vi för serva och hårdvara och så vidare så ser man hur saker och ting målas och klickar man ner. Det finemang med det här är att OneU har massa kopplingar. Det bygger på RESTful API:er. Så vi kan programmera mot olika andra managementverktyg. Ska jag berätta? Vi skiter den där, jag ser tidsmässigt. Så att OneView, det går ju ner och hanterar på ett smart sätt. Server står och nätverk från HP. Men en del kör ju, fan jag kör ju bara System Center. Jag vill inte det verktyget heller. Då har vi en koppling däremellan. Så härifrån så kan vi skicka larm och tvärtom. Vi kan skicka, jag vill provisionera en server inifrån System Center istället. Så då har vi API där, för jag jobbar huvudsakligen där. Så vill jag bygga ut mitt kluster, ja då gör jag det inifrån System Center. Jag ropar på en profil, jag talar om vad det ska vara, IP-adressen, namn och så vidare. Så skickar jag ut det där. Och sen efter en halvtimme så kommer det tillbaka och så är det mer klustret. Så det är lite fiffiga grejer. Titta jättegärna på det här i vår demo, för vi har det uppsatt här faktiskt. Men det finns ju andra leverantörer här också och lite andra kopplingar mot HP-verktyg och så vidare. Så det finns massa god saker runt det här. Framförallt för ni kör HP Blade så är det är liksom nirvana. Det är sjukt bra. Vad OneView gör egentligen, där ska jag visa. Det är egentligen, det identifierar, det har ett dashboard som grunden. Den samlar ihop alltså. Nu har en liten Google i sig, så att den indexerar varenda pryttel du hittar nere i datahallen. Har du en MAC-adress du vill leta efter så vet du att det börjar på 0032. Så skriver du 0032 så bara drup, så kommer alla upp som börjar på 0032. Det är precis när du söker efter Aftonbladet. Samma tänk. Fast Aftonbladet dyker inte upp. Vi gör en map view, det vill säga att vi mappar hur ser de logiska kopplingarna ut i hela det här. Jag återkommer till den. Vi har templates, det är det jag berättade om förut. Vi lägger en profil med mjukadresser, vi skickar på den på en fysisk hårdvara och det är det som gäller utåt. Och de kan vi ju flytta sen. Och sen har vi förstås en eventlogg där allting händer, det loggas i här. Men titta på det här, jättespännande. Så att då finns det då en koppling till System Center förstås. Så här kan det då se ut. Så att det finns för VMM, Scommen och Configuration Manager. Och titta på det i måndag. Så då kan vi då samarbeta. Och då har den API:erna då mot själva OneView. För det som, är det någon som jobbar i System Center? Nej, där är det bara. Vi tar den bilden istället. Är det någon som jobbar i System Center? Eller hur? Är det lätt att veta om en VM bor någonstans, i vilken fysisk maskin, hur den är kopplad till V-switchen, hur den är kopplad till top of the rack och vilken sladd den sitter på? Det är ju jättesvårt. Här får du en grafisk koppling på att den VM:en går ut på den där flexnicken som det heter bak i våra blad. Som går upp i rumpan på själva bladlådan. Går den ut på de där två portarna. Ser ni det? Och top of the rack switchen i sin tur är kopplad däremot på den port 4 och port 39. Det är busenkelt att titta och följa en sån här sak. När du får den grafiska representationen. Den finns både i OneView förstås. Men även upptagen då i VMM. Jättesmidigt. Och det här man kan bygga ut ett kluster, det nämnde jag förut. Ropa på en profil, tala om lite data, skicka på IP-adresser och namn och sen åker den iväg. Och det gör det inifrån VMM. Jättesmidigt. Så det är en bra koppling om man nu jobbar med HP ProLiant och SCOM-miljön. Förpackningar då. vad har vi här för förpackningar färdigdefinierade för att det ska göra det enklare för er? Microsoft har ju en teknologi som heter APS, alltså ska vi säga SQL-motorer, det heter för Parallel Data Warehousing. Och nu heter den APS 300 och det är egentligen att man ska kunna konsolidera SQL-databaser och parallell beräkning så mycket som möjligt. Och då har vi ju satt ihop det här, då kallar vi det HP Converged hopslagning 300 och så skickar vi på ett gäng servrar som vi då tagit fram med Microsoft och den teknologin som behövs för att få det här optimalt. Och sen kommer det mesta förkonfigurerat och så häller man in data och så kan man börja köra på det här. Och vi har kunder som har varit som har gått stenfrihet med, är det 1000 gånger snabbare eller 100 gånger snabbare? Så fantastiska resultat. För helt plötsligt kan vi börja köra parallella sessioner i det här. Så vill ni veta mer, hugg tag i Sten där han sitter nere. Eller kom förbi Monter så kan vi berätta mer. En annan lösning som finns, ja, den kan vi sen skala upp också. Man kan börja lite smått, ni ser, och så kan vi skala upp så här amerikanskt. Så fort man vet ett amerikanskt bolag, allting är så sjukt stort från början. Men det går att börja smått. En annan lösning som vi har, det är den här hyperconverge som jag var inne på förut. Och det är egentligen att man kan göra allting do it yourself. Det har vi gjort jättelänge. Det är bara att plocka ihop så jävla många pusselbitar, eller hur? Så vi ska försöka plocka ihop det här på ett lätt och rätt smart sätt. Så att Vad har vi gjort är ju egentligen har en hyperconverged, det var den vi pratade om förut, eller hur? Färdigförpackad. Och en som är lite större som heter Converged System 700. Om vi tittar på den första då, och de är gjorda för virtualisering, så är det egentligen HyperConverged 250. Och det är... Ja, pizzan, hur lång tid tar du att beställa en pizza? Det är ungefär 15 minuter. Hur lång tid tar du att sätta upp den här maskinen när den kommer färdigförpackad? Ungefär 15 minuter. Så från du slår på den här tills du kan slänga in den första VM, ja, så är det 15 minuter. Och sen kan du bara slänga in last på den. Så det här är ju toppen. Allting är förberett. Skicka ut den på det här remotekontoret eller vad man nu har och börja använda den. Det är fyra maskiner. Och vad ingår då? Compute, kom överens om, eller hur? Storage, VSAN. Hypervisen, ja, vi kan konferera VMs. Management, ja. Ingen ångest. Det är jättebra. Ursäkta. Så, och den skalar ju, och den där förpackningen rymmer, beroende om man kör VDI eller vad man kör, om man kör server VMs, någonstans per då förpackning, fyra servrar, 144 VMs. Det är ju rätt mycket kraft man har i dem där ändå. Och så skalar de då, lägger man till en ny förpackning, fyra servrar till och så vidare. Så blir det mer och mer och mer. Bara min röst har slut. Förstår inte varför. Converged System 700, det är en liten, den bygger på Blade istället. Och nu ser det så jäkla stort ut. Det är en amerikansk bild egentligen. Men vad vi försöker göra där, det är att vi har Blade för att det är mycket smartare och intelligentare. Vi kopplar ihop det med ett HP:s SAN som heter trepar. Och då får vi en konvergerad och federerad, det vill säga på hållbarn kan prata med varandra. Och vi får en automatiseringsmotor. Vi kan mycket enklare automatisera de här sakerna med OneView, för vi har den här virtuella hanteringen. Och det fiffiga med det här då, nu ser det skitstort ut, eller hur? Men du kan börja med två blad här nere och 7, 8, 10 hårddiskar där uppe. Så smått kan man börja. Och sen kan man bygga ut. Och det här är ju mycket bättre för större datahallar där man ska växa. Och man vet inte om man ska växa på compute eller på storage. För man liksom, det vet man ju inte. Förra är ju lite yxig att växa. Så här kan man ju växa. Om vi börjar med den här tvåbladsversionen och vad är det, 13 diskar tror jag det var. 13 diskar där. Ja, det är ju, då börjar man här och då fixar vi ungefär 256 VM som är rätt mycket ändå, eller hur? Men växer vi bara på compute, ja, då lägger vi ju i blad bara hela tiden. Och storage okej. Okay. Eller tvärtom. Storage växer och så kan vi växa i olika klunsar där för att hantera storage-sidan. Och det här Converged System 700, det hanteras ju som ett system. Det vill säga vi har ett system som man hanterar med ett supportnummer, server, storage, nätverk, virtualiseringsoperativsystem, tuttibalutti liksom, hanteras som ett system. Det brukar uppskattas väldigt mycket. Och det här finns ju olika referensrestrukturer, för det här är inte så jäkla lätt att sätta ihop när det börjar bli större. Då tankar man helt enkelt ner ett recept. Och så finns det massa olika. Jag tror det finns ett exempel här till då. Då klickar man i, jag vill veta om SharePoint, jag vill ha de här formaten. Och lite lustiga språk kan man välja på också här. Och så får man en cookbook. Så här gör du om du ska sätta upp SharePointen för x antal personer. Så slutningsvis då, vad vi försöker göra här då. Att, det vi som tycker är smartast då, det är att börja med Blade. Då får vi en låda som vi kan automatisera på. Häll på OneView, då kan vi börja automatisera mot Hyper-V och vi kan mot VMware och massa andra olika som jag berättade om förut då. Vi kan köpa den som färdigförpackad. Och sen finns det något som heter cloud system, det vill säga självbetjäningsbetalning. Då häller vi bara mer ner mer mjukvara förstås. Så får vi självbetjäningsportaler där vi kan då tala om när vi ska köra igång en databas. Den kör vi i källan. Nej, den här kör vi faktiskt ute i molnet någonstans. Och då är det är orkestratorn som är viktig. Det är den ni ska äga. Det är den som är motorn i all cloud. Var ska jag köra ner? Det är den som bestämmer. Så... Jag tror jag avbryter. Jag har några bilder kvar, men jag kan inte prata mer, för klockan är ju... Vad är klockan? Eller hur? Prick! Fan vad bra jag är. Tack så hemskt mycket. Och nu ska jag säga att ni ska ta den här appen. Och så ska ni tycka till. Det är nog sista bilden, tror jag. Ja, massa bilder kvar. Jag tog i lite. Där var den, va? Shit. Så, glöm inte att utvärdera hon direkt. Det är min löneförhandling där. Gå direkt till min chef. Tack så mycket.